En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av ett snabbare kasino, snabbare.com. Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Det blev inte Alice Bakunke, det blev ingen stjärnglans från Bryssel. Det blev ex-ministern Amanda Lind från Luleå. Ja, Miljöpartiet får nytt språkrör på söndag. Men innebär det någon ny horisont för partiet som alla älskar att hata? Och så frågar vi oss, hur många politiska liv har egentligen Anna Kinberg Batra? Välkomna till Aftonbladets politikpodd, en runda till. Hej! Idag är studion befolkad av mig, Olivia Svensson, vår inrikespolitiska kommentator My Råvedder och vår politikreporter Olof Svensson. Hej!
Hej!
Hej.
Har det varit en lugn eller stökig vecka skulle ni säga?
Ganska lugn tycker jag.
Ja, ganska mycket jobb för mig i alla fall, men ja, vi får se hur det utvecklas.
Inget stök.
Nej, alltså på tal om stök så tänker jag ju på osökt på Stockholms landshövding Anna Kinberg Batra, för där kan man nästan ana vad det handlar om för typ av veckor för henne för tillfället. Härvan kring henne och framförallt kring de här kompisrekryteringarna har ju växt och utreds för närvarande av JO, justitieombudsmannen ska vi säga. Olof, det här är ju ditt avslöjande från början. Lappen i receptionen, allt som rullats fram kring hur Kinberg Batra har hanterat de här anställningarna runt sig bland annat då. Vad har hänt sedan förra avsnittet som vi spelade in?
Det som har hänt är ju att det har kommit rapporter om hur hon är som chef också. Facket har slagit larm om att de tycker att det finns missförhållanden där. Facket menar ju på att hon driver en toxisk ledarstil och ja, det här smittar av sig på hela organisationen. Så facket, huvudskyddsombudet där, kräver då helt enkelt att ledningen agerar för att få arbetsplatsen att funka som den ska igen. Det är en sak som har hänt. Sen har det också börjat komma avgångskrav på Anna Kinberg Batra.
Berätta, vem hojtar om detta?
Ja, det började med att oppositionen började antyda att de tycker att hennes förtroende är förbrukat och att regeringen måste agera. Sen så var det ju Christian Sonesson, moderaten i Staffanstorp, som visserligen alltid är lite på tvärs med partiet, men han uttalade sig då om att han inte tyckte att hon var rätt kvinna på posten. Han argumenterar för att har man sånt här fint förtroendeuppdrag så kan man inte agera så här, så att hon borde lämna sin post. Dessutom senare i veckan så var det även SD-politiker i Stockholm som kräver att hon då avgår.
Jag är lite nyfiken på det här med oppositionens reaktioner. Jag hörde Magdalena Andersson i tisdag säga att hon tyckte att det var omdömeslöst av Kinberg Batra, men hade man kanske ändå förväntat sig lite fler reaktioner från oppositionen med?
Det finns ju prestige i att förlora ett avgångskrav. Alltså att man har krävt att de ska avgå, så gör de inte det. Jag tror att ingen är riktigt säker på vad som kommer hända i det här fallet än. Och sen så är det ju också, alltså nästa gång kan det ju vara en sosse som hamnar i klaverat. Och då vill man inte ha ropat för högt.
Det har hänt kanske.
Det har säkert hänt. Man vill ju inte ropa för högt då, så att man får tillbaka samma sak nästa gång när man blir anklagad för hyckleri. Därför tror jag att Magdalena Andersson håller lite lag på fil i alla fall.
Att sätta upp en lapp i receptionen och sen anställa en nära vän, det är ju omdömeslöst. Och nu är det här såklart en fråga för Ulf Kristersson att hantera.
Bör hon avgå, tycker du? Eller?
Ja, det är en fråga för Ulf Kristersson, där ju han är den som sitter på all information. Men det som är viktigt är naturligtvis att alla chefer som utsätts av regeringen behandlas på samma sätt, oavsett vilken partibok man har.
Man kanske inte behöver säga så mycket, det känns som ett ganska självspelande piano också på ett sätt ju. Men i tisdag så var det också en interpellationsdebatt i riksdagen där civilminister Erik Slottner, som är någon slags ansvarig minister vad gäller landshövdingsfrågan, han fick svara då på kritik om att regeringen varit för passiv vad gäller Kinberg Batra. Hur bemötte han den kritiken, Olof?
Han bemötte det med att säga att regeringen inte alls varit passiv, att det har hållits möten. Han har själv haft ett möte med Anna Kinberg Batra och sen har hans statssekreterare haft ytterligare ett uppföljande möte. Och sen tillade han att Han kan inte gå in som minister och styra över myndigheten, utan det är viktigt att man avvaktar de här utredningarna som nu pågår. Det är dels en intern utredning på länsstyrelsen och sen de här JO-utredningarna. Men han var ju verkligen tydlig med att säga att det här är en förtroendekris. Regeringen har gjort klart att man förväntar sig att Anna Kinberg Batra reder ut det här.
Men han var också tydlig med att säga att hon själv har sagt att det är en förtroendekris, så han sa inte utifrån regeringens perspektiv lika mycket att de hade en förtroendekris med henne, utan att hon själv hade beskrivit det som en förtroendekris på länsstyrelsen.
Vad spelar det för då?
Nej, men det är väl att han vill hålla sin rygg fri. I slutändan så är det ju, kommer det inte vara han som bestämmer om hon ska avgå eller inte, utan det kommer ju vara Ulf Kristersson. Det är ju ett känsligt läge eftersom det är en före detta partiledare, så hon är inte vem som helst. Hon är inte vilken liksom myndighetschef som helst som man skulle förflytta. Och sen så är det ju också så att även om hon slutar det här jobbet så kommer hon ju vara kvar. Hon har ett förordnande, vilket betyder att hon har sitt jobb fram tills februari 2029. Så vad som kommer hända då om hon blir förflyttad är att hon hamnar på den här Elefantkyrkogården, som är en underbar plats, eller inte, i Garnisonen i Stockholm. Där man får sitta och göra meningslösa utredningar i 5 år. Så
att det är inte
så
att de,
precis, det är inte så att hon... Alltså hon kommer inte bli utköpt, eller hon kommer inte liksom försvinna även om hon inte har kvar landshövdingsjobbet.
Men jag läste att du skrev i en kolumn förra veckan att hennes dagar som landshövding är räknade. Hur många dagar har hon kvar?
Ja, men det grundar sig framförallt på att Ulf Kristersson inte uttalade sig till sitt stöd för henne. Utan var väldigt så här, man höll sig lite utanför det här. Och det är aldrig ett gott tecken i politiken att någon inte säger så här, men vi har förtroende tills att förtroendet är förbrukat, utan han egentligen bara var så här, ja, men det är en förtroendekris och vi får väl se vad som händer.
Nu görs det noggranna undersökningar. Det görs ju både internt i Länsstyrelsen i Stockholm, det görs även av JO, förstod jag, och det är mycket bra. Och som Anna Kinberg Batra själv har sagt, så är det här en förtroendekris och det måste man reda ut. Så att vi inväntar nu att de sakerna reds ut ordentligt. Och jag har ingen annan förväntan att de kommer att redas ut.
Men är det kvinnan med 9 liv, Olof?
Så som det låter från regeringens håll, så är det ju de här JO-utredningarna som kommer väga väldigt tungt vad JO kommer fram till. Och JO har ju kritiserat ett liknande tillvägagångssätt tidigare då, när det hängdes upp en lapp i receptionen, och där menade JO att det här är inte tillräckligt, man kan inte göra så. Och det här var, i det fallet var det ju inte ens en tillsvidare anställning, utan det var ju en tillfällig anställning. Så att jag tror att jag har sett många bedömare som menar att JO kommer ju med största sannolikhet kritisera den här anställningen också. Om det blir svidande kritik, då kommer det vara svårt för henne att vara kvar, det tror jag.
Men det är ju väldigt känsligt med tanke på att det här är ju en före detta partiledare som tidigare har blivit skräpigt behandlad av sitt parti. Så jag tror att partiet tänker efter en extra gång. Det här var ju det som de gav till henne för att hon skulle vara glad och nöjd och liksom inte hålla på att tjafsa i offentligheten.
Och nu är ingen glad och nöjd.
Och nu är ingen glad och nöjd. Så att vi får väl se vad som händer. Det finns många parametrar i det här.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
På söndag är det dags. Då får Miljöpartiet ett nytt kvinnligt språkrör i den 43-åriga ex-psykologen Amanda Lind från Luleå. Ett bekant ansikte för de allra flesta. Hon var ju kultur-, demokrati- och idrottsminister under åren 2016-2019. Sen 2022 är hon riksdagsledamot och ordförande i kulturutskottet. Vad minns ni mest av Amanda Linds ministertid, eller när hon senast var i ropet, så att säga?
Alltså jag har ett väldigt ytligt minne, Och det är från när Amanda Lind blev minister, kulturminister i regeringsombildningen 2019. Och man trängdes i den där svettiga sammanbindningsbanan för att föra de där första frågorna till de nya ministrarna. Och hon fick ju dels den här frågan som alla får, har du någon lik i garderoben? Och hon svarade att hon hade rökt cannabis när hon var ung. Det är ju inte alltid de svarar helt rakt på de där frågorna, så det stod ju ut.
Det var väl bra.
Ja, men sen så svarade hon också väldigt roligt på frågan om sin frisyr. Och att det var... Det är en frisyr jag gillar. Varför har du en sån frisyr? Det är en frisyr jag gillar. Alltså det är ju liksom både ett sånt klockrent svar, men också en diss. Det var kul. Det var kul svar. Jag minns det till och med från de här 5 åren sen.
Du, Olof, vad minns du mest?
Hon blev ju minister under tiden, eller hon var minister under tiden som vi var inne i den här coronapandemin som nu man knappt minns, men då stängde ju liksom hela kulturlivet ner och det fick bara vara 50 personer i publiken och så vidare. Så det var ju, hon var ju under ganska hård press då. Kulturlivet gillade ju såklart inte den här branschen, hatade de här reglerna. Hon figurerade kanske inte jättemycket på de här presskonferenserna. Det var mest Stefan Löfven och Anders Tegnell. Men hon fick ju ändå en väldigt turbulent start. Det måste man ju säga.
Det låter ju inte som att hon har gjort något kanske större politiskt avtryck om jag ska lyssna på era minnesbilder här. Men vi hade ju 3 kandidater i det här racet. Vi hade Janine Alm Ericsson och Annika Hirvonen. Och då vill man ju veta, varför blev det Amanda Lind och ingen annan? Eller varför blir det Amanda Lind? Hon har ju inte valt sen.
Hon har den starkaste förankringen i partiet och det kan ju förklaras med att hon har varit den mest högprofilerade miljöpartisten av de här 3 under ganska många år. Och sen har hon varit partisekreterare, och vara partisekreterare är alltid det bästa sättet att förankra sig i ett parti. Man reser runt, man pratar med alla, man möter liksom alla partiföreningar, man har en väldigt central roll i organisationen. Man sitter inte bara och bestämmer, det är liksom ingen som blir irriterad på dig, utan du jobbar liksom med rörelsen istället för mot rörelsen. Så att det är ju liksom det här som har gjort att hon har kunnat stiga fram nu.
Ja, det har ju varit en väldigt turbulent tid i partiet nu när hon ska tillträda. Vi repeterar lite snabbt, larm om arbetsmiljöproblem, larm om toxiskt ledarskap även där. Den lite såriga processen när Daniel Heldén skulle välja som språkrör.
Lite sårigt, det är väl ändå generöst kanske.
Väldigt sårig process. Och så Märta Stenevis sjukskrivning och sedermera farväl till språkrörsskapet. Amanda Lind säger nu att hon vill att det ska bli arbetsro i partiet. Och då undrar jag, kommer hon att göra att det blir det? Kommer de att få det? Är det någonting hon kan kontrollera? Olof.
Ja, men Miljöpartiet är ju i grund och botten ett parti som förankrar gräsrötterna mycket, eller de vill i alla fall ge sken av att vara ett sånt parti, så att, och då ska det ju vara lite högt i tak och man ska kunna säga vad man vill, så jag vet inte ens om de själva skulle vilja ha helt lugn och ro i sitt parti.
Hon vill ha arbetsro uppenbarligen. Jag vill veta vad hon mer vill. Vad är hon för typ av miljöpartist?
Alltså hon har ju... Det som hon på senaste tiden nu, jag läste en intervju i veckan här, var ju att hon gick ut och pratade om det här med tillväxt. Och det är ju ett känsligt ämne att man då, vi kommer kanske inte behöva kunna ha samma tillväxt som vi har nu om vi ska klara klimatmålen.
Varför är det ett känsligt ämne?
Alltså det finns ju en skiljelinje här mellan de som tycker att vi kan köra på som vi gör. Det är snarare grön teknik som ska lösa klimatkrisen. Och så finns det de som då tycker att nej, men vi kan absolut inte köra på som vi gör idag, utan vi kan inte ha den här tillväxten. Miljöpartiet har ju tidigare haft lite problem med de här frågorna. Jag minns en intervju med Gustav Fridolin där han sa att han började också prata om att vi kan inte ha samma tillväxt, och han fick så otroligt mycket kritik för detta.
Är det känsligt inom partiet alltså?
Kanske inte riktigt så känsligt, men det är ändå... Jag vet inte om Socialdemokraterna till exempel, och absolut inte Centern, de driver ju en helt annan linje där. Så att där, om de nu ska forma ett samarbetslag, så tror jag att det här kommer ju bli en spricka mellan Miljöpartiet och Centern just i den här frågan.
Ja, och vi kommer att återkomma till det här med allians med andra partier. My, vilken miljöpartist är Amanda Lind?
Alltså det som jag tror kommer vara fokus för dem nu, det är att de kommer prata om att det bara finns en sorts miljöpartist. Och att det är en politiker som har fokus på att möta klimatkrisen samtidigt som man ser till att samhället är rättvist, demokratiskt och jämlikt. De vill ju sopa undan de här konflikterna som har varit nu. Det ska inte finnas de här öppna striderna som var i höstas, ju som hamnade om man skulle snäva in partiet på klimatfrågan eller om man skulle bredda partiet. Det är liksom en decennielång konflikt. Den konflikten vill man inte ha nu. Den har skapat alldeles för mycket sår i partiet. Sen vill man inte heller ha den här konflikten som är vilande just nu, som handlar om det här med realos och fundisar. Jag tror att det är Maggie Strömberg som har myntat det här, som jobbar på Svenska Dagbladet. Där det handlar om att som handlar mer om det här med tillväxten, alltså om man ska ha kompromissa med sin politik för att sitta in i regering och försöka sitta med i liksom rummen där man beslutar saker, som de brukar beskriva det, eller om man ska liksom vara mer radikal och lämna regeringen, alltså utanför makten, om man inte får det man vill. Partiet har ju under många år bestämt sig ändå för att det är den här mer realistiska linjen som gäller, och det är ju, en sån miljöpartist är ju också Amanda Lind. För Amanda Lind är ju en av de här miljöpartisterna som älskar socialdemokrater. De är ju inte så många, och de är nog väldigt få som inte har varit med och suttit i den här liksom rödgröna regeringen. Men hon har liksom en tydlig linje här med att man ska vara med och bestämma, man ska liksom inte stå utanför. Och det skevade ju lite i den här konflikten när de lämnade regeringen för 2 år sedan, när de bestämde sig för att den här budgeten som vi har lagt, den kommer inte gå igenom, så då lämnar vi regeringen. Så det har funnits liksom lite upplossande konfliktlinjer där också.
Men nu kommer hon ju bilda ledarpar med Daniel Heldén, och då undrar jag, hur blir Miljöpartiet med den duon? Har de mycket gemensamt? Tycker de likadant angående till exempel de här sakerna som du nämnde nu, Mi?
Jag tror att de kommer sätta partiet framför allt nu, för att man ska se till att det inte blir mer konflikter. Jag tror inte vi kommer se någonting nytt under solen med det här ledarparet. Vad tror du, Olof?
Ja, jag tror inte att man ska förvänta sig någon omläggning av politiken, det tror jag inte.
Men är det inte det de hade behövt? Det går inte sådär otroligt bra för Miljöpartiet i opinionen till exempel. Är det inte en ny start, en skjuts in i någonting pikt och fräscht som vi förväntar oss eller kräver, eller miljöpartister kräver i alla fall? Tror ni inte det?
Nej, jag tror att hade det kanske varit med sig om det hade varit en ordnad process som liksom skedde naturligt i partiet, alltså en naturlig generationsväxling. Det har vi ju verkligen inte sett. Det här med att man har breda konflikter i toppskiktet, att någon liksom bara hoppar av i vredesmod, att det blir jättestora konflikter kring Daniel Heldén när han ska väljas, att han väljs med en väldigt liten marginal. Alltså sånt här kan ju vara väldigt svårt i ett parti. Det kan bli stora problem på vägen. Så det handlar ju bara om nu att se till att man enas kring.
Men gillar de varandra då?
Har de något val? Mm. Ibland så tänker jag att en sak som har varit kring den här konflikten kring Märta Stenevi handlar om att det här är ju ändå kollegor. Man måste ju inte vara bästisar. Man kan ju bara get it together och
var
jobba tillsammans.
Vuxen och jobba på.
Det, vuxen,
vet du vad, det är det enda jag kräver av en arbetsplats.
Eller vuxna hur? Människor. Lite respekt och vara professionell. Det är väl ändå det minsta man kan vänta sig. Och det tror jag att de här 2 personerna är.
Okej, om Amanda Lind lyssnar nu så tycker jag hon ska hålla för öronen. För det jag kommer säga kommer inte göra henne så glad. Men jag såg ett klipp på Instagram där Daniel Heldén och Alice Bakunke var tillsammans och pratade om Miljöpartiets valmanifest inför EU-valet. Och förlåt, men det fanns kemi. Det var lite busig blick. Det var något som gjorde att båda kom till sin rätt. Han lyste upp, hon var glad. De tittade beundrande på varandra. Och jag tänkte verkligen så här, det här är radarparet som Miljöpartiet hade behövt. Men vi får ju inte det radarparet. Hur illa är det att vi inte får Bakunke och Heldén, Olof?
Ja, det verkar lite svårt att säga, men det är... Hon är ju väldigt populär i partiet. Hon dyker ju alltid upp när de ska välja ett nytt språk. Alltså, det är hon de vill ha, men så vill hon inte. Men det är klart att när hon är också väldigt duktig på... Eller hon publicerar mycket saker på sociala medier.
Det gör hon.
Då blir det ju lite så här, det som My var inne på. Man behöver ju inte vara bästa kompisar, men lägger man ut bilder hela tiden på när man liksom är väldigt tjenisk med någon person, så är det klart att då börjar folk spekulera. Det kanske, han kanske hellre ville ha henne som språkrörskollega eller så vidare.
Det var det jag kände. Jag kände fyrverkerier, jag kände stjärnkraft. Jag kände att det hände någonting i min lilla telefon, My.
Ja, men det är väl med att hon har det. Mm. Och det är ju därför hon är så populär i partiet. Att det är ju många som tycker att hon borde kommit hem från Bryssel. Men det är klart, hon hade ju härligt i Bryssel. Vad är inte att älska i Bryssel? Man blir rik, Man har massa assistenter. What's not to like?
Man får möta våren tidigare, som Thomas Tobé skrev på sin Instagram igår. Mm. Ja, ja. Men Miljöpartiet vill i alla fall förstås ha så mycket makt som möjligt. Det får vi förmoda, precis som alla andra partier. Och närmast vän att kroka arme är förstås Socialdemokraterna, som de bildat regering med tidigare. Och Amanda Lind satt ju till exempel i Löfvens regering, som vi pratade om nyss. Men vill Socialdemokraterna kroka arme med Miljöpartiet?
Ja, det tror jag att de vill. De vill ju forma ett lag. Alltså hade de helst av allt så ville de såklart ha egen, inte egen majoritet, men de vill ha så mycket, så
många 90%.
Så många röster så att de inte behöver samarbeta med något annat parti förstås på den sidan. Men de har väl insett att de måste göra detta. Så det tror jag.
Ja, det finns ju en stilla önskan att de slapp, men absolut.
Ja, men jag lyssnade på Magdalena Andersson när vi hade såna kaffeträff för riksdagsjournalisterna i tisdags. Tyckte hon verkade lite sval när frågan om Miljöpartiet kom upp. Minst du var ju där, My. Vad är denna svalhet?
Nej, men det är ju att man vill ju inte att den här impopulariteten som Miljöpartiet dras med ska smitta över på något annat parti. Ja. Och särskilt inte på sitt egna parti.
Så man vill ha dem, man vill absolut inte förknippas med dem. De ska bara sitta absolut, i ett hörn och vara tysta. Ja.
Dessutom har ju redan Miljöpartiet positionerat sig i vissa frågor, till exempel det här med kärnkraft. Och det är klart att om de redan nu går ut och säger att de ska ha liksom en konstellation som då går till val tillsammans, då kommer ju de ju få massa frågor. Ja, men hur ska ni göra med kärnkraften då, om en vill inte satsa på det och ni vill satsa på det? Så då, det, den typen av splittringar i ett samarbete, det är inte bra.
Nej, jag tänkte också på Centerpartiet. Man skulle kunna tänka att det fanns någonting där. Heldén och Demirok gjorde ju ett gemensamt utspel mot Kristersson tidigare i våras angående klimatet, som vi bedömde i podden var ganska stelt. Häromdagen såg jag att Centerns EU-valskandidat Emma Wiesner la upp ett inlägg på Instagram där hon kallade Miljöpartiet för pinsamt dåliga. Det är väl inte att smörja relationer, My? Vad är det för något?
Nej, men
ska de inte hålla ihop?
Nej, för samtidigt så vet ju alla, i en valrörelse är ju handskarna av. Så att även om det låter så nu i EU-valrörelsen, så betyder inte det att man inte kan ha en relation, en bra relation sen.
Vad är det hon tycker är så pinsamt dåligt?
Det var lite oklart vad det exakt vad det var. Men hon tycker väl att det är pinsamt dåligt att, ja, jag vet inte, att de bara finns.
Aj. För det sägs ju alltid att Miljöpartiet är Sveriges mest hatade parti. När det görs såna där undersökningar så får de ju alltid den typen av oönskad utmärkelse. Tror du att Amanda Lind och Heldén kan råda bot på det, Olof?
Jag tror snarare att det kommer öka. Alltså de är ju, Heldén har ju ändå tagit vissa beslut som har blivit väldigt hatade. Till exempel, speciellt i Stockholm, det här med cykelfiler i mitten av vägen som alla bilister hatar.
Och alla cyklister hatar.
Ja, kanske det också. Fotgängare gillar det i alla fall. Ja. Men, och sen Amanda Lind gick ut nu och sa att bensinen vill hon göra dyrare, och det här med tillväxten och så vidare. Det retar ju upp folk. Samtidigt så är det också lite orättvist, för att de har ju forskare på sin sida som menar på att det är den här vägen vi måste gå om vi då ska klara klimatmålen. Så, och har vi inte politiker som går i bräschen för det här, vilka ska då göra det? Så det är en otacksam politik de driver på det sättet.
Vad tror du, My? Är det en duo som kan råda bot på opinionsläget, det här?
Ja, mycket svårt att säga det. Men det skulle ju absolut vara om de lyckas vända det, och hela sättet som de pratar om politik, sin retorik, och om de också skulle kunna vända samhällsdebatten till sin fördel.
Vända hela samhällsdebatten.
Nej, jag tror inte jag håller med Olof här. Alltså, de har ju väldigt en jobbig sits.
Ja, jag tror snarare också att det finns en önskan från miljörörelsen att man ska gå fram och vara ännu mer radikala än vad man egentligen är. Nu, Miljöpartiet har ju under väldigt lång tid varit ett sådant parti som balanserar mellan att försöka tvätta sin politik för att bli accepterade av Socialdemokraterna, men sen samtidigt få med sig miljörörelsen. Och det är klart att det är, på många sätt är det en väldigt, väldigt svår stol att sitta i.
Men vi har ju diskuterat det många gånger i den här podden. Hade det inte varit bättre att bara gå då all in, försöka strunta i alla de här samarbetsformerna och vad andra partier gör, och bara satsa på en fråga, satsa på klimatet, tuta, ringa, dra i olika handbromsar, vara störiga, vara lite som de var i början?
Men du tror alltså på den här fundisdelen av partiet?
Alltså, jag tror ingenting. Jag försöker uppmana er.
Men det här är ju exakt vad de säger. Det här är exakt vad de säger. Men det är ju den andra linjen som har vunnit. Och har vunnit sedan många år tillbaka. Och
men hur framgångsrikt är det?
Ja, men det beror väl på vad man menar med framgångsrikt. Jag tänker att den som du skulle prata med är egentligen Isabelle Lövin. Hon kan ju liksom...
Har du hennes nummer? Jag ringer henne.
Ja, men hon har mycket att säga om det här, om hur dåliga vi journalister är också och hur liksom kassa vi är på att förstå och hur duktiga de har varit. Hon är liksom ändå, jag tror den som är mest sur på att de är missförstådda av alla partiledare de har haft. Och då handlar det om att vi borde bara förstått vad mycket de har gjort för klimatet, och det de framförallt brukar lyfta fram är klimatpolitiska ramverket som en stor framgång. Och det återstår väl att se om det kommer att vara intakt framåt. Det verkar inte som att egentligen det hjälper särskilt mycket om man ändå har en regering som vill sänka de klimatpolitiska ambitionerna.
Ja, men kan det gå bättre för Miljöpartiet i EU-valet är då en fråga. Då har de ju den här karismatiska Alice Bakunke. De har en ny pigg slogan. Berätta gärna om den.
Klimatet, klimatet, klimatet.
Nej, fred i världen.
Ja, det. Men det är inte en slogan. Men jag ska förklara. Mm. De har ju klimatet, klimatet, klimatet. Och sen så har de ju också att de ska arbeta för ett hållbart, fredligt och rättvist Europa. Och
vad enkelt det låter.
Jag tycker verkligen att fler partier borde jobba för just fred. Att det är alldeles för få partier som går till val för det.
Är det ett framgångsrikt koncept? Vad tror du om den här sloganen, Olof? Där är de ju fokuserade på klimatet, om de nu har som slogan klimatet, klimatet, klimatet.
Ja, det är väl åtminstone tydlig.
Mm. Säg inte mer om det. Jättevad duktiga ni har varit. Men jag tror att de kommer ha väldigt stor draghjälp av att de har de här tre profilerade kandidaterna. Alltså Alice Bakunke, Per Holmgren och Isabelle Lövin. De har ju faktiskt det starkaste laget i det här EU-valet av alla partierna. Alltså när det kommer till igenkänning och liksom karisma och sådär. Så att det tror jag att de kommer ha draghjälp av. Sen får vi se om det når hela vägen fram, om det kan täcka över lite av de här antipartierna som människor känner mot dem.
Per Holmgren och Alice Bakunke, där har vi ju språkrören. Så det här är en diskussion som aldrig
säg
kommer
inte
att dö.
Så till miljöpartisterna. De som kämpade så himla hårt för att det skulle bli just de två som nu har Daniel Heldén och Amanda Lind istället.
Och det här valet sker på söndag, ska vi säga. På någon slags extrainsatt kongress. Jag vill bara tillägga om Amanda Lind att det är ju väldigt mysigt att hennes make Ola Lind spelar didgeridoo. Hur politiker hanterar sociala medier är ju ett outtömligt ämne. Det vet ni som lyssnar flitigt på den här podden, inte minst. Vi har till exempel pratat väldigt mycket om Allan. Huvudperson på centerledaren Muharrem Demiroks Instagram. Han är också hund. Det handlar så
ändå mycket... viktig information.
Ja, men det tycker jag ändå faktiskt. Det är inte vem som helst, det är en hund. Det handlar ju extremt mycket om Allan. Häromdagen hade han till exempel namnsdag, fick vi veta, Allan. Och då var det en jättefin bild på Allan med en liten sån... Ja, liten festlig hatt tror jag han hade. Men det känns ändå som att det har skett någon typ av förändring vad gäller Allan på sistone. Vad är spaningen här?
Ja, men det är ju mycket färre bilder ensamma med Allan.
Där Muharrem Demirok sitter med Allan bara.
Ja. Mm. Och det har också till och med dykt upp bilder med människor. Alltså sällskap och sådär. Människor på Muharrem Demiroks Instagram.
Och det är ovanligt. Tycker du att han verkar väldigt ensam? Är det det vi vill säga?
Men jag tror att de själva har noterat att den ensammaste partiledaren, det är inte en bra look för något parti. Och att det var dags att göra någonting åt det här.
Tror du att det kan handla om någon slags ny riktlinje, Olof? Du följer väl också Muharrem Demirok på Instagram, hoppas jag.
Jag använder inte Instagram, så jag har ingen aning om vem den här hunden Allan är.
Gud, du har som tur i livet.
Vilket liv du lever. Mm.
Har gått bra hittills, så jag planerar att fortsätta leva.
Det tycker jag verkligen du ska göra. Men tror du att det kan vara liksom en strategi från Centerpartiet att tänka att det kan vara bra att inte bara synas med sin hund?
Ja, så om han inte driver ett parti som just kämpar för hundfrågor, så är det väl bra att liksom visa sig på andra sätt. Ofta brukar man ju vilja kanske visa sig på sitt jobb i riksdagen. Man fattar något viktigt beslut och så vidare. Jag tror att det gör han nog rätt i.
Han har ju ett Instagram som ändå sticker ut lite från de andra partiledarna. Men att det är inte så professionellt fixat. Utan det är han ju själv som tar selfies på sig själv och sin hund.
Det tycker jag är för sig mycket ganska ensam. Trevligt.
Det är det absolut.
För där står han ju i bjärt kontrast till KD-ledaren Ebba Busch. Som har någon slags grej där hon går och pratar och blir filmad samtidigt.
Med vinden i håret. Sett.
Med vinden i håret, dagliga stories där hon är på väg till riksdagen eller på väg in i parlamentet i Bryssel, på väg till något möte. Och det är alltid filmat på exakt samma sätt. Här är en partiledare som är på språng. Hon är på gång. Vad tror ni är syftet med det här?
Ja, men det är väl raka motsatsen till det du tog upp nyss då. Att man, här visar man ju då en person som vill visa sig handlingskraftig. Man sitter inte still utan man är ständigt på väg till att lösa samhällsproblem för att göra det, livet lättare för oss medborgare.
Man är lite viktig.
Är det? Exakt.
Mm.
Och skillnaden här är väl att det ena är en strategi. Och det andra är bara en person som speglar sig genom sina sociala medier. Och man kan tycka vad man vill om de två inställningarna. Alltså det är ju lite så här, hur personligen ska politiker vara i sociala medier eller inte? Det kan man ju tycka om. Men det finns nog inga sanna svar på det där.
Men passade deras respektive parti då? Att KD-ledaren ut och flänger, alltid på väg. Och att centerledaren sitter med Allan i skogen.
Jag tror att vi har beskrivit för dig nu, Olof, exakt hur det ser ut.
Du behöver inte Instagram, du kan bara lyssna på det vi säger. Jag undrar verkligen vem det är som filmar. Alltså, handlar det om någon slags heltidsanställning för den här personen som går ut och filmar en babush hela tiden?
Det har hon ju absolut. Jag vet inte om det är en person eller om det är flera personer, men det finns ju alltid en person som är med och filmar. Och det är hon ju inte ensam om, det är de många av partiledarna som har. De har ju liksom... liksom bland sina anställda har de ju massa olika personer, men de har ju också nu ganska mycket så assistenter, och det de just sysslar med är ju ofta sociala medier och de här filmerna till exempel.
Hur kul jobb har man då om man måste bara filma någon hela tiden, gå från olika ställen, undrar jag.
Alltså jag tänker att man måste vara otroligt politiskt övertygad för att gå in i ett parti och tycka att det där är en meningsfull arbetsuppgift att ha.
Sen kan man ju också undra om det är skattebetalarna som ska betala för det här. Notan går ju till syvende och sist till oss.
Nu snackar vi Olof Svensson, reporter Olof. Om man har frågor som rör ditt jobb, som rör Mys jobb, som rör politiken i stort, skicka dem till podcast@aftonbladet.se så får vi besvara dem vid tillfälle snart. Och så hörs vi nästa vecka.
Hej
då! Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folke.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.